I mördarens rum.
Författarens påpekande. Jag måste be alla som älskar Hampstead Heath och kommunstyrelsen i London om ursäkt för mitt självsvåldiga tilltag att placera det fiktiva Dupain-museet i utkanten av detta vackra och populära strövområde. Även några av de andra platser som nämns i den här boken finns i verkligheten, och de ökända mordfall som är representerade i mordrummet har verkligen ägt rum. Desto viktigare är det därför att betona att Dupain-museet, dess styrelse, personal, vänförening och besökare endast existerar i min fantasi. Detsamma gäller internatskolan Swathlings och alla andra personer i den här boken. Jag måste dessutom be om ursäkt för att jag skildrar tillfälliga förseningar i Londons tunnelbanesystem och på järnvägslinjen mellan London och Cambridge. Men de läsare som brukar använda allmänna kommunikationsmedel tycker kanske inte att dessa litterära grepp är alltför osannolika. Som vanligt är jag Dr. Anne Priston, innehavare av brittiska imperieorden vid Forensic Science Service, och min sekreterare Mrs. Joyce McLennan, stort tack skyldig. Jag står även i tacksamhetsskuld till Mr. Andrew Douglas, brandskadeutredare vid Forensic Science Service, för hans ovärdeliga hjälp då han lärde mig hur utredningen av en misstänkt mordbrand går till. P.D. James. Fredagen den 25 oktober, exakt en vecka innan man fann det första liket i Dupain-museet, besökte Adam Dalgliesh för första gången museet. Besöket var en ren tillfällighet. Han hade fattat ett impulsivt beslut, och senare skulle han komma att betrakta eftermiddagen som ett av de där egendomliga sammanträffandena här i livet som alltid gör en lika förvånad, trots att de inträffar oftare än de enligt statistikens lagar borde göra. Han hade lämnat inrikesdepartementet vid Queen Anne's Gate klockan 2:30 efter en lång förmiddag fylld av möten som endast hade avbrutits för en kort paus då det serverades smörgåsar och blaskigt kaffe. Och nu höll han på att gå den korta sträckan tillbaka till sitt kontor på New Scotland Yard. Han var ensam, och även detta var en ren slump, eftersom det hade funnits många representanter för polisen med vid mötet, och Dalgliesh i normala fall skulle säkert ha gått därifrån i sällskap med den biträdande polismästaren. Men en av statssekreterarna vid Rikspolisstyrelsen hade bett honom titta in på sitt kontor för att diskutera ett fall som inte hade något med förmiddagens möte att göra. Och därför var han nu utan sällskap. Han hade som väntat med sig en hel mängd handlingar från mötet när han snäddade genom tunnelbanestationen vid St. James Park för att komma ut på Broadway. Funderade han på om han skulle gå tillbaka till sitt kontor och riskera att bli avbruten hela eftermiddagen, eller om han skulle ta med sig handlingarna hem till sin lägenhet vid Themsen för att få arbeta i lugn och ro. Man hade inte rökt under mötet, men rummet hade ändå varit kvalmigt och instängt, och nu njöt han av att för en kort stund få andas frisk luft. Det hade varit en blåsig dag, men det var ändå ovanligt milt för årstiden. Enstaka stackmoln seglade fram över den klarblå himlen, och han skulle nog ha kunnat tro att det var vår om han inte känt doften av höst från floden. Det var säkert en doft som han mest inbillade sig, och skärpan i vinden då han kom upp från tunnelbanestationen. Han fick nästan omedelbart syn på Conrad Aykroyd som stod vid trottoarkanten i hörnet av Dacre Street och såg till höger och vänster med det förhoppningsfullt ängsliga ansiktsuttryck som är typisk för en person som försöker vinka in en taxi. Aykroyd fick genast syn på honom och kom emot honom med båda armarna utsträckta och ansiktet sken upp under den vidbrättade hatten. Nu kunde Dalgliesh inte undvika att hälsa på honom, och egentligen ville han inte göra det heller. Få människor undvek att träffa Conrad Aykroyd, som alltid spred en slags trygghet med sitt ständigt goda humör, sitt intresse för livets småsaker och sitt eviga skvaller. Han såg fortfarande ut exakt som han hade gjort då Dalgliesh lärde känna honom för flera decennier sedan. Det var svårt att tänka sig att Aykroyd skulle kunna drabbas av någon allvarlig sjukdom eller av en personlig tragedi, och hans vänner skulle ha uppfattat det som brott mot en naturlag om de fått reda på att han hade dött. Detta var kanske hemligheten bakom hans popularitet, tänkte Dalgliesh. Detta att han skänkte sina vänner.